This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Är man den sorten som har svårt att värja sig mot män med orden i sin makt, så är man förlorad. Det är det första och det främsta och det sista med honom. Stringensen. Spänsten. Rytmen. Friskheten. Alla nyanserna. Hur han behärskar språket och får det att låta nytt och oanvänt. Aldrig just så. Aldrig någonsin tidigare eller senare. Och intensiteten. I förälskelsens förväntan och förhinder. I svartsjukans sluga fällor och rasande hugg. Hatets totala blindhet. I sin stora svaghet och sin formidabla självmedvetenhet fångar han in en. Man kommer inte ur hans garn. Sliter sig i håret men läser andlöst vidare. Välkomna till Fotboll Radikal. Simon Bank, först och främst. Märta Tikkanen som nummer två.
Ah, jag trodde ett ögonblick att det var Strindberg. Det lät lite Lokus smädelser och i han makten, jag har ordet i min makt. Men nej, Tikkanen var det.
Simon, du är jag och jag är du. Detta har vi redan konstaterat. Detta är Märta Tikkanens förord till Endores försvarstal.
Aha, du ser. Och vad skönt att världen hänger ihop en halvmuren dag i oktober.
Det var mycket riktigt Strindberg hon skrev om. Märta Tikkanen som var gift med Henrik Tikkanen. Märta Tikkanen lever fortfarande. Henrik Tikkanen gör inte det, men hon påminner oss i det här förordet om hur lätt det är att falla för män. Eller inte kunna värja sig mot män som har ordet. Och det gällde väl både Henrik Tikkanen och Strindberg. Och några fler. Mauro Icardi också vad det verkar.
Nämnde Tikkanen honom?
Nej, alltså det var väl en fråga om olika tempus här. Att det inte hade riktigt skett än. Men jag tänkte direkt på Märta och August Strindberg när jag läste Wanda Icardis allra senaste uppdatering på sociala medier. Eftersom vi kanske är den enda publikationen i Sverige som tar på allvar det här uppdraget att faktiskt informera våra läsare och lyssnare om hur det går i den internationella toppfotbollens kanske mest såriga relation just nu. Och Wanda skrev då så här 17 timmar sedan till ett foto där hon och Mauro står väldigt ömt omfamnandes och ser ut att vara på väg att förenas eller kanske just har förenats i en kyss. Skrev då Wanda alltså att de senaste dagarna har följande hänt. Vi har bråkat, jag har bett Mauro om skilsmässa varenda dag. Och när han till slut förstod att det inte gick att ta något steg tillbaka, det fanns inget att gå tillbaka till, sa han, okej, vi kan inte fortsätta så här. Vi måste väl separera. Det är väl enda sättet då. Att sätta stopp för så mycket smärta. Vi tog oss till advokaten. Och på två dagar accepterade Mauro alla villkor och vi skrev på överenskommelsen då, eller skilsmässansökan. Dagen därpå skrev han ett brev till mig. Ett brev på ett sätt som ingen någonsin tidigare har skrivit. Jag gav dig allt. Du har allt. Tänk om du kunde bli lycklig. För det skulle göra mig lycklig. Slut på citat. Och där fick Wanda då en riktig tankeställare och insåg att hon har allt. Och allt hon vill ha har hon när hon är med honom. Och slutet gott, allting gott, nu är de tillsammans igen. Och jag antar att det är någonstans lite samma känsla som Märta Tikkanen har inför August Strindberg, som det som Wanda uttrycker här, nämligen ett brev som ingen annan tidigare har skrivit ett brev. Jag läser det som ett brev som ingen tidigare har skrivit till henne, men också kanske i världshistorien. Jag känner också att Mauro har plockat fram lite av historiens äldsta knep, men att det verkligen funkar fortfarande. Och jag känner också ett visst släktskap här med Wanda Icardi, för att jag tror att jag fungerar lite på det här sättet också med män med orden. Har jag kvar dig, Simon Bank, eller?
Ja, jag lyssnar ju andäktigt här, det gör
Man är glad att det löste sig, eller vad säger du?
jag. Ja, alltså, man känner väl lite att det här är att den här kommer efter den här, vad heter det, TV-skilsmässodramat med Scarlett Johansson. Marriage Story heter den, va? Att det här är ju liksom, det är tur att den kom före, för att det här är ju så mycket bättre. Och på ungefär samma tema, att det där uppenbara såriga, där kärleken hela tiden är närvarande på något vis. Det är så uppenbart att de där två faktiskt tycker om varandra
Ja,
och hatar varandra.
men visst. Ja, verkligen.
Och att
Precis,
det
men
ligger väldigt nära.
jag tror också att det slår den nya scenen av ett äktenskap, som jag, den har jag inte sett, däremot har jag sett Marriage Story. Men att döma av omdömena så tror jag att vi har kanske den absolut bästa liksom tvåsamhetsskildringen. Den har vi faktiskt på Instagram just nu, och den är lite mer, den är mer trovärdig än all, ja, fiktion och
All fiktion, ja.
alla pretensioner där ute.
Nej, och det är ju, man vill ju, det enda man vill just nu är att kunna läsa Mauro Icardis brev ju till Wanda.
Ja,
Det känns ju som, alltså inne på
vi är
Strindberg,
ju mycket för öppna brev i den här podden.
ja men den kan ju gå på någon sån här auktion på Sotheby's eller så om 200 år känns det som.
Ja, men verkligen. Alltså, det är inte helt osannolikt att Maures brev och någonting Strindberg skrev i Paris skulle kunna gå ungefär samtidigt.
Ja, alltså gud ja.
Man inser att den här stan gör saker med folk.
Ja, det är så det är i Paris.
Det andra jag tänker på är ju hur inom 2 dagar, skriver hon, så hade Mauro accepterat alla mina villkor och vi skrev på El Acuerdo, alltså avtalet och skilsmässoavtalet. Fan, det är ju inte, det är svårt att vinna när du ska skilja dig från din agent liksom. Det är ju hon, det är så att säga stor risk att hon är bättre på att förhandla än vad
Ja, och eftersom hans rådgivare är ju hennes rådgivare och är
han
henne såklart.
är. Alltså, men när han ska ringa sin rådgivare, vad fan ska jag få med? Då ringer han henne, och så kanske det kan ju hända att hon upplever någon form av intressekonflikt där.
Kan ju hända. Nej, det är så fint det då. Sen så, det är två saker som är frapperande med det. Dels att det har gått så oerhört snabbt ifrån den totala skilsmässan till någon slags, ja, när det sätts på pränt till att de försonas. Det är det ena, att det går så väldigt snabbt. Vi pratar om mindre än en vecka ju. Och det andra är att varje steg längs den resan skildras på sociala medier. Så snabbt, i deras värld har det förmodligen varit en ganska långsam process.
Ja, absolut.
För att det ska ändå ut med content en gång i, eller 5 gånger om dagen måste det ut med content.
Alltså, det låter ju verkligen som att hon har liksom gått igenom alla faser och tänkt till, och nu är de här. Men det är precis som du säger, vi pratar ju om en vecka. Alltså, normalt sett hade det här kanske tagit ett halvår, eller normalt sett, men alltså det här att lappa ihop ett förhållande där den ena har bedragit den andra, för det får vi väl utgå från att det så att säga har hänt. Det verkar ju inte vara något, han verkar ju inte heller förneka det, utan ja, jag hoppas bara att Wanda liksom känner att
Att ge med henne.
ja, men att ja, precis. Nej, men att hon också känner om en månad att hon tog den tid hon behövde för att tänka, att det inte gick för fort, för att det är inte jättesmart att ta tillbaka någon och sen känna fan var lite väl medgörlig. Hade jag
Nej.
inte behövt lite mer tid för mig själv och så vidare.
Just det. Nej, vi ber en bön för Wanda. Som så ofta.
Precis. Ja. Det var veckans kärleksbrev. Hur är det i Simon Banks värld denna vecka.
Jo då, det har ju varit en, alltså det var, helgen var ju vad den var. Mycket, mycket fotboll och mycket att titta på. Mycket, ja, det var ju Marseille framförallt kanske som jag följde med allra störst intresse.
Mm.
Vilket ju var, alltså, om det var en platt match så betyder det inte att det hände mycket. Jag tyckte, framförallt så var det kul att se Dimitri Payet som ju har gått från att vara en någon presenterade en sån där hans cykel i hans karriär som alltid går från att han är utdömd och sen så blir han fantastiskt bra och sen blir han äta kebab och så blir han värdelös och tjock och blir utdömd och sen tar han revansch, kommer tillbaka i världsklass och sen blir han äta kebab igen. Nu är han i sin icke-kebabbiga fas, känns det som, väldigt mycket.
Ja,
han
har väl varit bra hela den här hösten egentligen.
Var bra hela hösten. Han dribblingsförnedrade Messi, vilket var roligt.
Mm, ja, fint.
Och att han också verkat axlat någon roll som ledare i IOM. Det var han som före match var ute och talade direkt till hela OM-familjen och talade om att det är, nu är det dags att sköta oss och visa vilken fantastisk klubb det här är. Alltså underförstått, kasta helst inte in Molotov-cocktails i PSG:s buss.
Tyckte du att det gick bra?
Det gick väl så där och det tyckte inte Payet heller att det gick så bra. För han, efteråt så står han också där ordrakryggat och tackar så mycket för stödet och visar att det här är, ni har... Velodromen har ordnat den här atmosfären som är unik i hela fotbollseuropa. Men att det fan inte är okej. Okay, liksom. Han har själv varit utsatt för det här med tändare och mynt och flaskor som seglar in över den. Och att det måste upphöra. Liksom. Och han hoppas att ligaföreningen faktiskt identifierar de här som gör det. Då, i det här fallet mot PSG-spelarna. Och det hedrar honom på något vis. Det var starkt av honom.
Mm.
Så det var väl det. Det var min internationella utblick för helgen. Annars var det ju... Det jag tyckte var festligast var väl att jag själv åkte på en hel del flaskor och tändare och mynt, om ändå i sociala medieform. Jag var ute och...
Viftade?
Jag var på en tv-sändning. Gjorde tv-sändning från Hammarby Östersund som i förhand inte var den hetaste matchen, men som dels blev en helt otrolig match. Alltså det var ju... Allting hände ungefär samtidigt. Och sen så gjorde jag att, jag vet inte om det var ett utspel. Jag tyckte inte att det var det.
Jo, det var det. Men... Det var ett utspel. Ja, okay, det var det. Ja. För att jag kan säga att jag tog bara del av det på Twitter. Så att din arbetsgivare i alla fall har paketerat det som ett utspel, kan man konstatera.
Ja. Vem är jag säger mot min arbetsgivare? Då nej, var det väl det. Nej, men det var, handlade väl om att på något sätt... jag kände väl så här, för vi skulle diskutera hela Östersunds FKs resa upp och ner. Deras Ikaros-tripp genom svensk fotboll.
Jag tycker vi lyssnar på det. Det är väl det enklaste.
Ja, men okej då. Låt oss göra det.
Ska jag spetsa till det lite så vill jag säga att han är i modern tid den största klubbledaren vi haft i Sverige i svensk fotboll.
Oj, jaha.
Då invänder ju jättemånga såklart med all rätt. Och jag köper det. Men på samma sätt som Luciano Moggi i Italien var en fantastisk fotbollsledare. Om man nu inte räknade med de brott som begicks. Och det gör jag inte i det.
Okej, om du delar upp det så.
Ja,
men han använde ju pengar som inte var korrekta.
Absolut, och det är såklart, det får ju alltihop att falla. Hans arv handlar naturligtvis om att han då är en fälld brottsling och kommer att så bli. Han kommer förmodligen fällas i hovrätten. Han kan få ett långt fängelsestraff. Det är kriminellt, det ska straffas. Och det förändrar jättemycket av bilden naturligtvis kring ÖFK. Men prestationen i sig, om vi tänker bort varifrån pengarna kom. Ja. Den är där den var och den är enorm och unik.
Ja, och fan, vad vill jag med det där? Först och främst kanske att jag tycker att det vore olyckligt om det vore så att vi skriver av allt som ÖFK och då Daniel Kindberg, klubbens starke man, har gjort. Om vi är färdiga med hela den beskrivningen med att konstatera att Daniel Kindberg lär fällas då i hovrätten. Domen, om den nu vinner lagarkraft så är han en kriminell och Östersund en klubb som har då lyckats ta sig upp genom seriesystemet på grund av ekonomisk doping och fusk liksom, och kriminalitet. Allt det där är ju sant. Precis som jag sa. Och det är vidrigt och det är kriminellt. Och det ska vi ta avstånd från på alla sätt som finns. Men jag tycker också att om vi ska lära oss någonting av det. Lite mer komplext. Så är det också att på den här resan så gjorde de. Och även Daniel Kindberg. Väldigt mycket saker som var visionära och spännande och intressanta, alldeles oaktat om vi nu hade lekt med tanken, och det var väl det jag gjorde, lekte med tankar, att pengarna hade kommit från de någon annanstans. Om det har varit så att Jämtkraft klev in med alla de här pengarna i ett sponsringsavtal snarare än att de var stulna från kommunen. Och vi hade tittat då på vad de gjorde och vad de har gjort. Så fanns det väldigt mycket att lära sig av. Vad gäller scouting, rekrytering, visioner, identitetsarbete, kulturarbete, spelsätt och så vidare. Och allt det där handlar ju inte om Graham Potter, som ju då Kindberg var den som rekryterade och hittade. Utan ganska mycket handlar också om hur de bedrev sin klubbverksamhet. Jag tyckte att det är också värt att titta på och lära oss av och diskutera utan att för en sekund ursäkta Daniel Kindbergs eventuella brottslighet i det då.
För det är just på om han klev upp som en tänkbar svensk Bernard Tapie, Kindberg. Jag hade inte med honom i diskussionen när Tapie gick bort här om veckan, men
nej, det är väl tänkbart. Skillnaden kanske då är att det är också ett klimat där det kanske inte är, har varit så legio med den sortens rufflande och fufflande och fifflande klubbledare.
Menar du att Östersund och Marseille är inte liksom samma typ av stad? Eller hur tänkte du nu?
Vi får slå Fouad Bachirou och M-supporten en signal. Han kan säkert jämföra. Han är född i Paris, uppvuxen i Paris, men håller på M. Så att han vet nog. Väldigt många supportrar blir arga, det förstår jag. Väldigt många supportrar tyckte att man absolut inte kan diskutera det här. Och det tycker jag var lite mer sorgligt då. Väldigt många av dem som då dök upp i sociala medier och i min mailkorg var ju Bayern-supportrar. Det var ju deras match då som visade, så de tyckte jag skulle ha käften i princip.
Har inte ni ett lite infekterat förhållande sedan ett tag?
Vad är ett tag? Jag vet inte, är det Wanda Mauro ett tag eller lite längre?
Jag tänkte lite mer en vecka, ett år eller två. Nej.
För min del totalt icke-infekterat. Jag är oerhört förtjust i Hammarby och i deras supportkultur också. Mm. Sen finns det en grupp som har bestämt sig för 15 år sedan efter en rubrik och som inte har för avsett att vända några som helst blad i det. Och det får man väl göra. Det är ens rättighet att vara blind som supporter.
Aha.
Men jag vet inte. Jag tyckte att det finns andra saker som faktiskt spelar roll. Jag tycker inte att det gör att hylla Kindbergs hela paket, hela person. Tvärtom ju. Däremot så tittar jag på mycket annat och det finns en del där. Men håll
men
käft.
Du gjorde ju det som Jesus hade gjort, antar jag. Du såg det goda hos den förnedrade, den liksom för den skandaliserade. Var det inte det du gjorde?
En träffande liknelse på så många sätt.
Förlåt, jag är jätteförkyld och lite så här, min hjärna är typ 2 sekunder efter allt som händer idag. Jag ber om ursäkt på förhand om detta märks.
Inga som helst problem. Men jag vill däremot se det som att jag var den som lyfte in den såriga debatten om gangsterrappen på fotbollsarenorna. Det vill säga den som har pågått nu i ett gott år. Om går det hålla isär verk och person? Går det liksom och kan vi tycka att Yasin gör saker som är intressanta och värda att lyssna på utifrån att det vittnar om en samtidsproblematik och en fruktansvärd miljö? Och kan vi lära oss någonting av det som finns i den här musiken? Mm. Utan att för en enda sekund tycka att de är värda att hylla eller lyftas. Eller att det de sysslar med inte är totalt jävla vidrigt. Liksom.
Ja, just det. Du tänker lite så här, måste man i god svensk puritansk anda ta avstånd från inte bara då Daniel Kindberg, Östersunds IF, utan också Svansjön till exempel?
Östersunds FK, exakt. Då ska, allt bort. Och Östersunds IF. Och OP. Och allt.
Jag kände mig lite osäker där.
Det var de 2 sekundernas fördröjning där. Ja, det är inget du behöver komma ihåg. De är snart ur allsvenskan.
FK blir ju oftast inte IF, så att säga. Förlåt.
Nej, men jag tyckte att det var intressant.
Ja, men det är väl lite det som är diskussionen här om alla deras roliga tilltag med bland annat Svansjön. Om allt är bara, om vi bara ska pissa på det, eller om man kan framhålla viss Daniel Kindbergs konst, trots att konstnären snart sitter bakom galler.
Ja, eftersom då enligt i alla fall domstolsbesluten så är det 5% av deras omsättning under de här åren som kommer från på otillåtet håll. Den debatten är nu uppe på fotbollsläktarna också. Mm. Och det var ju överraskande, det som överraskade mig mest av allt var att det fanns så många moderatpolitiker och konservativa ledarskribenter på fotbollsläktarna. Jag trodde inte det.
Nej.
Faktiskt. Och jag trodde det ännu mindre, om man nu ska ta hela den här liknelsen och analogin i land. När jag såg då före matchen, jag tyckte var ganska fint. Det har ju varit ett oerhört uppmärksammat då. En tragisk skjutning då, det senaste i det här fruktansvärda utvecklingen med gängvåldet. Att Einar Nils Högberg sköts till döds på öppen gata nere i Hammarby Sjöstad. Då i,
Grönberg va?
Just det, vad sa jag?
Högberg eller var det Harry? Mina 2 sekunders fördröjning? Förlåt, är det här podden vi bara sitter och märker ord och namn?
Jag tror att det är där vi landar. Einar Grönberg sköts ihjäl på öppen gata helt enkelt och hyllades då med en banderoll från Bajens ståplats där det stod vila i frid Nisse eller något sånt där. Man kan ju väcka frågan då, alltså, om de debatterna är på något sätt parallella med såklart helt olika klangbotten och nivå och allt, utan mer som principfråga betraktat. Så ja, vem var Einar liksom? Han var såklart fantastiskt begåvad. Han var fantastiskt begåvad på väldigt många sätt. En samtidsskildrare då i den här hårda, hemska miljön. Men han var också fälld då för väpnat rån och för narkotikabrott och misshandel. Och också i debatten och anklagad för att ha glamoriserat det här gänglivet som skördar våra unga grabbars liv i parti och minut, vecka ut och vecka in. Kan man ändå tycka att han också är värd att lyssna på och att det finns saker i de här rapparnas texter och liv som är relevanta, intressanta och värda att ta upp trots allting. Det är frågan.
Ja, det är en jättebra fråga och det knyter ju lite an till en diskussion som vi haft tidigare och då gällde det väl kanske ganska mycket de här fotbollsspelarna som på internationell toppnivå som oftast är dömda för lite mer sofistikerade brott och skatteplanering och, eller sofistikerade för den delen, men många är ju dömda eller misstänkta för våldtäkt till exempel eller sexuella trakasserier, det har vi pratat om. Och jag vet att när vi diskuterade Ronaldo Mayorga-fallet så tangerade vi också det här. Hur förhåller man sig då till en som han då var misstänkt fortfarande, ni vet ungefär vad som hänt sedan dess, ingenting mer än att han antagligen aldrig kommer dömas, men det finns starka indicier och det finns framförallt handlar väl problematiken med att bevisa det hela att man inte anses att få använda läckta dokument. Hur som helst ska man hylla Ronaldo fortsatt oförändrat? Jag tycker ju inte det. Jag tycker att fotbollen och idolskapet betyder någonting mer än en obestridlig talang. Ska man applådera honom när han gör mål? Det får folk gärna göra och det kommer de fortsätta att göra. Jag hade haft lite svårt för det också. Ska man, eller får man, eller kan man titta på hans konst om man kollar på gamla klick på YouTube? Ops, allt det här får man göra. Ja, det är bara en principdiskussion. Och det tycker jag är någonting annat. Och det finns en skillnad i att göda faktiskt en industri genom att betala inträden eller köpa tröjor eller stötta en klubb som gör den här typen av transfer. Det som Fredrik Backman slutade göra, vi pratade om det i förra veckans avsnitt. Eller konstatera att den här typen av mål eller dribblingar eller fotbollsakrobatik är alldeles unik för Ronaldo eller vem du vill. Vi kan ta Maradona som ett exempel också, som ju hade en hel del mindre smickrande sidor och incidenter under sin livstid. Men att det ändå, där kan man skilja på sak och person, eller sak och person och yrkesutövande kanske snarare. Och så vidare i all oändlighet.
Mm, absolut, och det går ju vill säga, återigen inskärpa att det här är liksom ingen lustifikation från min sida att göra analogin eller liknelse mellan då gangsterrappen och just alltså Östersundsfallet. Östersunds IF-fallet. För att jag tycker att det är mångt och mycket så diskussionerna på olika nivåer tangerar varandra. Och man kan liksom då sådär, Ronaldo, nej men det alltså hans då våldtäktsanklagelserna eller eventuellt sexövergrepp är inte en förutsättning för hans framgångar på fotbollsplanen, snarare tvärtom då. I fallet med Östersunds IF så går det absolut att argumentera för att ja, förutsättningen för att de då lämnar sitt division 2 eller division 1 kan absolut tillskrivas till att man har fuskat sig till pengar då, att Dan Kindberg har fått oss pengar. Absolut, allting som ÖFK gjorde så att ta sig så långt som man gör till slutspel i Europa League och slå Arsenal och slå klubbar både i Allsvenskan och ute i Europa som har enormt mycket större resurser kan man inte förklara med det här då. Att de fick chansen att göra det kan man kanske förklara med det, men inte att de gjorde det. Och då ja, men kopplingen till gangsterrappen som är kanske är intressant då, kan man dra kopplingen där liksom, är det, ja men framgångarna nåddes väl inte tack vare utan på grund av kriminaliteten, och där är man inte lika säker längre. Det behöver inte vara så, vilket man då har i debatten de senaste dagarna lyft fram väldigt mycket, att det handlar också om att få, för att bli framgångsrik inom gangsterrappen så kräver det att du får din cred också, din kriminella cred, att du inte är en studiogangster utan att du är en faktisk kriminell också, då blir du framgångsrik. Då får du status.
Men jag vill hävda att det faktiskt finns en liten parallell, om ändå helt formell då, på fotbollsnivå, på herrfotbollsnivå i alla fall, har det funnits det fram till nu och fram till MeToo. Och det handlar absolut inte om att du måste begå sexövergrepp för att bli bra på fotboll, herregud, det är inget, är väl mer främmande. Men man kan ju konstatera att den skriande bristen på homosexuella män som spelar toppfotboll och den skriande bristen på, och nu gör jag ett litet hopp, men jag tycker att det finns en linje här mellan, på fotbollsspelare som går ut och tar tydligt avstånd från den här typen av både domar och misstankar mot till exempel Ronaldo, visar ju på en typ av maskulinitetskult som råder inom båda de här områdena, även om den inte är lika uttalat aggressiv inom fotbollen, men som ändå handlar om att man anpassar sig efter en viss typ av maskulinitetsnorm för att ha en plats i respektive miljö eller värld, om det nu är liksom svensk hiphop-scen eller internationell fotboll eller svensk fotboll, herrfotboll för den delen, så uppmuntras en viss typ av ideal som vi i resten av samhället kanske inte tycker är så sunda faktiskt.
Absolut. Det ursäktar Jordan Peterson, men maskuliniteten eller machismen är ju i mångt och mycket ett jävla gift, så är det ju.
Men bäddar man sin säng så går det lite bättre. Man kan börja där.
Det är alltid en start.
Och alltid start. Hälsa på katter på gatan. Jag har inte läst Jordan Peterson, men jag har bara så glimtar dyker upp ibland vad han har sagt och vad han har för, det finns ju de här reglerna. Och några har jag lagt på minnet som jag tycker är lite söta.
Fint. Skicka vitt på gröna linjen, motherfucker, du kan kalla mig för Hammarby. Fuck chill och sköna tider, för min broder nu vi lever i en annan tid. Idag är det stick för att döda svinen, nej vi alla är fast i samma skit. Jag är sick när jag dödar beatsen, jag är milla bro, vi lever inte samma liv.
Ska vi på tal om veckan som gick konstatera, och på tal om Maradona som jag berörde lite snabbt, att det ska äntligen spelas en hyllningsmatch till Maradona mellan FC Barcelona och Boca Juniors. La Ligas nionde placerade lag mot argentinska tabellfemman i Riyadh i Saudiarabien den 14 december.
Well, of course.
Låt oss fira det lite grann.
No, la larm.
Kommer Arsène Wenger vara inblandad som domare eller något?
Han kommer presentera en ny offside-regel tror jag i samband med matchen.
Äntligen.
Ja, den heter La mano de Dios. Mm. Guds hand. Så det, jag tror att vi kommer trilla baklänges när vi ser vad han har kommit fram till den här gången.
Du, apropå trilla baklänges, jag har precis gjort det.
Det är alltså rent bokstavligt, eller?
Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad som är billigt och bokstavligt längre. Folk håller inte riktigt isär
det. Alltså, det är den konstigaste utvecklingen någonsin i det svenska språket. Men det är ju ingen skillnad på det längre. Alltså, den nya generationen, det vill säga alla som är yngre än 40, tror att bokstavligt talat inte behöver ha hänt.
Nej, och inte bara den generationen. Jag roades kanske lite för mycket av att läsa Johan Kroneman häromsistens. När han skriver om radiosporten och om sin barndom där han och pappa sitter bokstavligt talat klistrade framför radioapparaten. Och jag tänker att han har precis ju släppt sina memoarer och skrivit om sin far och deras komplicerade relation och en tuff uppväxt och så. Men han nämnde fan ingenting om de här, att han faktiskt blev klistrad till en radioapparat. Det är helt vidrigt ju. Ett jävla skitstil.
Okej, du ser. Det är också, även gamla hundar börjar liksom sitta på helt jättekonstiga positioner.
Så är det. Och här har jag bokstavligt ramlat baklänges.
Ja, gjorde ont.
Ja, lite. Jag tänkte haka i liksom vi pratade om Mats Hummels förra veckan. Det minns du?
Ja.
Mm. Du vet den här chocken när vi då fick klart för oss att Dortmunds mittback, den stora tyske backen, då har bestämt sig för att bli stå uppare istället, ställa upp i en tv-show. Och så. Men jag vill nu så här en vecka senare ta tillbaka allt jag sa.
Han kanske inte menade att han bokstavligt talat skulle göra det här. Kan det vara? Är det det vi ska komma fram till nu? Nej, jag menar bildligt talat.
Ja, naturligtvis.
Ja. Eller ännu mer, något bokstavligt talat med att stå upp. Att han har fått det om bakfoten.
Ah, det var någon sån offside-fällig grej istället. Eller stå upp som en riktig kar. Jag vet inte.
Ja, men alltså, bokstavligt talat.
Bokstavligt talat. Nej, alltså grejen är att det var snarare att jag relativiserade hela chockbegreppet. För att det är klart som fan, det är sinnessjukt att leva i en tid där Mats Hummels blir ståuppkomiker. Det är inte det. Men alltså, precis nu innan vi hördes här så fick jag se något annat då från tysk tv också.
Jag vet inte varför jag skrattar, men det låter roligt på förhand.
Du kommer göra, jag ska mejla lite snabbt till dig här så får du försöka beskriva vad det är du ser. Inse nu att det kunde jag ha gjort för en kvart sedan. Men...
Det här är riktigt bra. Det här är mejl i realtid. Faktureringsuppgifter, medverkan efter 5. Är det du eller?
Det är jag. Där. Tjoff.
Ja, annars då?
Bokstavligt talat skit.
Bokstavligt talat jättebra pratradio. Jaha, vilken adress, förlåt mig?
Aftonbladet. Är det dumt?
Nej, det är helt rätt, men den har fastnat i cyber.
Kineserna tog den.
A lot of blood, sweat and tears went into making this program. Viewer discretion is advised.
Nu, här då. Ska jag berätta för...
berätta vad det är du ser.
Ja, jag ser det programmet The Mask Singer. Hammerhead, det är någon form av hajustischer. 4-5 människor rör sig på en scen. Och så sjunger... Okej, jag förstår. Här hajen är den maskerade. Och han ska sjunga Sledgehammer av Pete Gabriel. Det är jättesvårt då. Jag ska spela fram det. Det är ett långt klipp.
Hur tycker du att han gör det, Paja?
Bra! Nej, lite sämre där. Lite svårt med fraseringen kanske, men...
Eventuellt.
Men vem hade sjungit den där direkt? Vem hade sjungit med det?
det är, ska jag tala om.
Jag spolar fram här och ser när han tar av sig. Va? Han tar inte av sig den där gången.
Nej, för att det där är inte det senaste avsnittet. Stänger av.
Ja.
innan du dör. Mm. Det såg alltså en hammarhaj.
Jaha.
Som du så riktigt sa, den tyska versionen av Masked Singer. Mm. Har du sett Masked Singer någonting?
Nej.
Finns ju hos dig i Frankrike också.
Det kan jag mycket väl tänka mig. Jag vet att det finns i Spanien i alla fall.
Mm. Vet du vad den heter i Frankrike?
Nej.
Masked Singer.
Ja, just det.
Inte Masked.
Nej, det de orkar aldrig med. Så blir det ofta.
Så blir det ofta.
Ja.
I Hammarhajen finns Pierre Littbarski.
Mm-hmm. Jag hade nästan förväntat mig Mats Hummels. Ja, ja.
Det kan mycket väl bli nästa veckans episod. Mm. Ja, men Littbarski är en av mina absolut tyska spelarfavoriter. Ja, det är ingen hemlighet. Du vet hur mycket jag älskade Frankrikes landslag på 80-talet och så. Det var ju de som i mångt och mycket födde min frankofili. Framförallt 82-laget. Och vi har snackat en jävla massa om Sevilla 82 när de förlorade mot Västtyskland på straffar.
Just det.
Och det där var ju ett västtyskt lag som kom liksom med Robers och Schumacher och Briegel och allt vad det var. Stora, rejäla tyskar. Och så fanns det ett otroligt elegant, litet, flygande undantag. Och det var ju Pierre Littbarski. Mm. Liten, söt, fin, flygande ytterdribbler från Köln. Jag tyckte jättemycket om Littbarski. Mm. Fortsatte göra det. Han, på slutet av karriären så drog han till Japan och spelade, vilket var rätt ovanligt då. Om man inte heter Gary Lineker. Han lärde sig japanska och han skaffade sig, eller fick en japansk hustru. Vilket för övrigt då i Wanda Mauro-tider ledde till att hans första fru sen auktionerade ut alla Pierre Littbarskis gamla grejer på internet.
Ja, okej, okay. Ja, bra. Bra hem.
Och sen spolar man fram då tills nu när Pierre Littbarski står i Protsiben, tror jag det som sänder, och är hammarhajen som sjunger Peter Gabriel.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The chance. Fel. Inte bra. Det känns helt igenom fel.
Mm.
Fel som fan, som en tysk indian, som Olle Ljungström sjöng.
Finns det har det funnits någon kritik mot detta i Tyskland, eller är det comme-il-faut få där?
Alltså, tror du att tyskar ser något sorts problem att en känd människa ställer sig och gör hammarhajen och sjunger i tv?
Nej, alltså det låter ju som att det skulle kunna gå ner ganska bra hos gemene, den tyska allmogen, så att säga.
Ja, alltså det är rakt in i venen på den tyska estetiska uppfattningen.
Kändes inte bra att prata om den tyska allmogen, vet inte varför, men ja.
Den satt. Och i Frankrike, alltså han är inte den enda fotbollsspelaren som har gjort det här. I Frankrike just så har Franck Leboeuf varit med.
Ja, det har sett.
Som påfågel.
Mm. Mm-hmm.
Basile Boli, min gamla idol, var haj. Kanske finns något tema där, jag vet inte.
Mm.
Och ganska bra också på att sjunga. Känns inte helt rätt, men ibland gör det ju det. Jag har till exempel inga som helst problem att Djibril Cissé också var haj. Eftersom det ligger mer i linje med hans karaktär på något vis.
Alltså, man måste vara ett djur, eller nej?
Man kan nog vara lite vad som helst. Jag kan ju mer om Masked Singer än jag skulle kanske vilja. Eftersom jag har små barn som tycker att det är toppen.
Jo, ni brukar skylla på det.
Ja, visst. Man kan vara godisautomat, man kan vara mumie, man kan vara lite vad som helst.
Mm.
Men medan du funderar på om vilken svensk fotbollsspelare du skulle vilja se i Masked Singer, så kan vi lyssna på Djibril Cissé som gör det ganska bra i rollen som haj.
Cissé är ju faktiskt, han har ju en parallell karriär som DJ. Han var ju faktiskt uppvärmningsakt för Mariah Carey i Paris för bara några år sedan. Sug på den.
Klart han var.
Ska kolla så att jag inte ljuger, kände jag bara. Det kanske jag gör.
Du kanske inte är mera bokstavligt talat.
Nej, så kan det ha varit. Du vill att jag ska säga en svensk?
Fick du bara någon filik till någon så...
Ja, alltså Thomas Ravelli känner jag ju given.
Ah.
Mm. Jag ljög inte om Mariah Carey. 2016 var detta.
Just det. Ravelli skulle ha lite samma problem som Littbarski hade. Littbarski var ju mest rädd för att juryn skulle känna igen honom då. Kunna avtäcka masken. Det är hela programmets grunddramatik. Så att kunna gissa vem det är bakom masken. Och han står i så här full hammarhaj kostymen. Benen syntes ju. Och Littbarski var känd för att han hade... någon slags halvgarinsägde att han var så fruktansvärt julbent. Så han tränade och la sig till med en ny ståstil där benen såg lite rakare ut. Ravelli skulle också kanske kunna, med ankfötterna, skulle kanske kunna avslöja honom.
Ja, det är klart. Det är svårt för många just fotbollsspelare. Det är lätt att ta att de är fotbollsspelare i alla fall. För många är ju lite julbenta just som du säger. I alla fall i den gamla generationen.
Dessutom så vet jag exakt vilken låt Thomas Ravelli skulle sjunga vecka ut och vecka in.
Där fick jag med guld i USA.
Det kan du ge dig fan på.
Är känslan att han lever lite fortfarande på VM?
Nej. Jag vill höra honom berätta.
Idoler kommer och går. VM-brons består.
Ska vi bara kasta in ett litet lästips där, så gjorde ju Dagens Nyheters Johan Esk en väldigt fin intervju med Jonas Tern. Läste du den här om förra veckan var det kanske?
Ja, jättefin. Mm.
Där han berättade att han inte har varit på en enda återträff med 94 inget, vad det låter som. I alla fall. Lite så här, vad ska jag dit göra? Det är då, nu och så vidare.
Mm. Också men det var... en uppgift som förklarar allt som man tycker om med Jonas Tern och allting, men också var lite svårt med Jonas Tern samtidigt.
Ja, men lite så.
Ett skäl att älska och att, något annat.
Men det är gött med någon som sådär har liksom hoppat av framgångshjulet och bara mest vill mata djur i Värnamo och träna ett halvbra lag. Och hoppa av när de avancerar för snabbt i seriesystemet. För det känns som att han kommer göra.
Livs goals, känner jag. Mm. Jag vill också mata djur i Värnamo.
Ja. Mata djur i Värnamo. Är det en annan låt av Olle Ljungström?
Det var den som aldrig kom ut.
Jag kan faktiskt hugga i lite där med Jonas Tern och Thomas Ravelli. Nu blir det long rant, men jag återkommer till dem båda. Jag nåddes nämligen av ett mejl i veckan, eller förra kanske, av den typen som vi har pratat om tidigare. Eller jag vet att jag har tagit upp det, att man... få lite oklara mejl från olika statistiska institut som på ett eller annat sätt mäter någonting som har med fotboll att göra. Och de är oftast personliga. Hej Johanna, eller ja, på engelska nästan alltid. Vet du vad vi har kommit fram till? Da-da-da. Bland annat det är sådana som kommer fram till att med hjälp av algoritmer, vem som är världens vackraste fotbollstränare, det minns du kanske.
Hansi Flick.
Mm, precis det. Nu har i alla fall något av de här instituten räknat på vad som är den vanligaste månaden för att bli, vad ska man säga, för att vinna VM helt enkelt.
Mm-hmm.
Ja, den är konstig. Alltså det är en jättekonstig tankebana här man får göra. Det är, ja, men om du tänker dig, om man räknar på 1000 fotbolls-VM-guldmedaljörer.
Mm.
Vad är den vanligaste månaden som de då är födda i?
Ja. Vill du att du gissar det där?
Ja.
September.
Det är en svinbra gissning. Inte för att den är rätt, men för att den är väldigt sannolik.
Mm.
September är världens vanligaste födelsedagsmånad.
Aha.
Visste du det?
Nej, det visste jag inte. Jag baserade den helt och hållet på att... jag tror att 11 april är vanligast datumet i Sverige, tror jag. Eller mer än 10. Jag baserade den helt och hållet på den knappologiska kunskapen att Ronaldo, Ballack, Totti och Shevchenko föddes inom typ 3 eller 4 dagar 1976 i september.
Just det. Detta har du helt rätt i. Det är inte september. September är månad nummer 2 här med 12 VM-vinnare. Nu är vi på här sidan då.
Mm.
Däremot har vi hela 16 stycken som är födda i november.
Pratar vi herrfotboll nu då?
Vi pratar herrfotboll. Mm. För stunden pratar vi herrfotboll. Hej Johanna, vad har Ryan Giggs, Gary Lineker och Rhea Ferdinand alla gemensamt? Alla är födda i
otroda.
November. Alla de har inte vunnit VM-guld vad jag vet. Men oavsett det så kan man konstatera att november, och trots att ingen av de här tre har vunnit VM, så är november den månaden med absolut flest och mycket, liksom, mycket vattenbärare, om du förstår vad jag menar. Mm. Absolut inte de största spelarna i världen på något sätt, utan de här lite mer komplementspelare, eller kanske, ja, inte vet jag. De som också behövs i ett lag, om du förstår. If you know what I mean.
I do.
Mm. Vilket fick mig undra lite då hur Sverige ligger till när det kommer till novemberkvoten. För nu står det ju utom allt tvivel att man måste ha en eller ett par spelare födda i november för att det ska bli något, så att säga. Tittade då på Sveriges senaste damtrupp, den som uttagen nu precis i oktober månad, och kastade med ett par av de usual suspects som inte var med, Caroline Seger och Kosvara Aslani också. Mycket riktigt så har vi 2 födda i november, vilket är ett rätt så genomsnittligt utslag då på en 23-24 spelare, 25 kanske. Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö. Bra jobbat. Tittade tillbaks då lite bara för att få ett referenstal. VM-truppen 2003 när Sverige spelade VM-final. Och vi också kan räkna med att det var en helt annan uppsättning av spelare. Karin Jönsson, Hanna Marklund, båda födda i november. Förstår vad jag menar när jag säger vattenbärarspelarna?
Ja, gud ja.
Mm. Tittade lite på Sveriges herrtrupper. Det är nu vi kommer till Ravelli och Tärngänget. 94-truppen, Thomas Brolin och Roland Nilsson födda i november. Tittade på 2004-truppen. Då när Sverige var en ribbeträff eller flera stycken från att slå ut Holland och ta sig till semifinal i EM. Ni vet ju alla vilken jävla trupp det var, vilken startelva Sverige hade. Zlatan, Ljungberg, Henke. 2004-truppen då, Erik Edman och Alexander Östlund födda i november. Förstår vad jag menar när jag säger vattenbärarna?
Din fasseträgen, ja absolut.
Und so weiter. Och så tittade jag lite på hur vi har just nu då. På här sidan. Det ska ju ändå spelas mästerskap här om ganska exakt ett år. Och då kan jag berätta att vi i EM-truppen från i somras då. Det som blev 2021 EM. 0
Aha,
spelare ja. Födda i november. Inte en enda på här sidan. Tittade lite på senaste truppen också, för det har hoppat av några, kommit till några sedan dess. En enda född i november som har spelat fotboll under hösten med svenska landslaget. Kan du visa vem det var?
Nej, jag kan inte. Ge mig.
Ja, det är en vattenbärare. Ja, det är Daniel Sundgren. Han har gjort ett inhopp mot Uzbekistan.
Åh, herregud.
Mm. Och nu är det tråkiga att det spelar ingen roll vad
Daniel till VM, känner jag.
Ja, alltså jag tror Jan Andersson inte har något riktigt val här. Utan det får nog ta ut Daniel som kostar vad det kostar vill och så vidare. Och då kanske det är dags att matcha honom lite mer än bara små inhopp i vänskapslandskamper och så vidare.
Jag tänker att Nils Lidholm hade gjort det. Han var ju, hade skött ju laguttagning via astrologi.
Ja, och precis. Raymond Domenech hade väl gjort samma sak och så vidare. Ja.
Det är man så dum och jag, så då inte jag ser mig utnyttja det.
Jag tycker inte det här är astrologi, utan det här tycker jag att vi har helt plötsligt faktiskt väldigt goda statistiska uppgifter att falla tillbaka på. Och här tycker jag inte att Janne ska gambla för mycket, utan man får fan gå till det som har funkat tidigare. Det är väl så man leder fotboll, liksom. Man kopierar andra lag och så vidare. Annars ska jag konstatera att dagens trupp, det har 6 spelare födda i juni, 4 januari, 4 april. Men förutom Daniel Sundgren då, som väl inte är att betrakta som ett riktigt ett fast inslag i den här truppen, så finns det ingenting. Vad kan man göra då på ett år? För att det är som sagt ganska, ja, det är väl ett år kanske tills Janne ska presentera VM-truppen. Det börjar i november. Tittade lite på Sveriges U21-trupp då på här sidan. Den som togs ut nu i oktober när Sverige VM-kvalade. Av 23, 0 födda i november.
Oj, oj, oj.
Så det finns ingen som helst återväxt på novembersidan heller. Alltså det finns verkligen inget som helst hopp här på här sidan.
Inte en skorpion?
Det kan jag inte svara på, för de ligger väl inte rakt över månaden. Det brukar väl byta där 22-23 någonting. Det kan du ta reda på till nästa vecka, tycker jag. Jag vill inte göra det här till en tjejspaning. Då hade jag ju givetvis gjort en astrologispaning. Men om du känner dig manad, så ser jag fram emot den. Då kanske man också kan komma på vilka som absolut inte ska spela på mittfältet ihop. För man har ascendenten i Venus och så vidare. Men håll med om att det är lite skakande att Sverige då under väldigt många år på dam- och herrsidan har haft nästan ganska exakt alltid 2 vattenbärare födda i november. Med vattenbärare menar jag ju alltså fina startelvspelare som inte har varit de stora stjärnorna och inte liksom glänst offensivt på något sätt. Och sen mer om jag gått ifrån detta, trots 94-truppen, trots 04-truppen, och numera alltså bara förlita sig på Daniel Sundgren, som dessutom bara fått inhopp mot Uzbekistan innan han kastas ut igen. Känner inte du att det här är en alltså, blir inte du lite besviken med Jan Andersson? Det är väl det jag känner. Jag känner att han är jävligt noggrann med mycket detaljer, men den här har han missat rakt av.
Totalt, kanske för av det där skälet att det inte finns några kvinnor i staben. Eller hur? Alltså, tjejer gillar astrologi, tjejer gillar sånt här, tänker jag.
Ja, tjejer gillar precis sån här lite övernaturliga grejer, tänker du på?
Ja, alltså jag tänker Susan Miller in i staben, så känner jag spontant. Jag tänker att han borde åtminstone i alla fall ta del av, det kom en forskningsrapport från Umeå universitet, tror jag det var, i veckan, där de granskade vilka sorters sjukdomar som hade ökad risk beroende på vilken månad man är född i.
Mm-hmm.
Där det finns ganska tydliga mönster. November, sa du. Om vi kollar på november, så det mest framträdande för novemberbarn är att de generellt har sämre betyg i matematik.
Nej.
Jo, så är det.
Okej. Men är det inte också mycket, mycket vanligare att barn som är födda på hösten har diagnostiseras med typ autism eller ADHD, för att alltså, vilket de förmodligen inte alls har, utan att de bara är födda så sent så att man är, så att säga, inte riktigt lika mogen som vissa av klasskompisarna. Alltså, då blir autism, det lite koncentrationssvårigheter. Ja. Okej, jag ska inte blanda ihop de två, jag hör ju det också, men nu minns jag inte vilket det var riktigt.
Nej, autismrisken är som högst under sommarmånaderna, alltså från mars till september.
Va? Om man är född då?
Den förhöjda risken för autism upphör för septemberbarn.
Okej.
Så är det. Det är helt nya forskningsrön som ställer allting på huvudet.
Ja, verkligen.
Bokstavligt talat.
Det står där på huvudet. Nej, men jag känner faktiskt, och där känner jag bokstavligt talat, att Svenska fotbollsförbundet och alla deras lokala förbund, eller vad man ska säga, regioner och så vidare, kan gå ut med lite lätta uppmaningar att få liksom framtida fotbollsföräldrar att kanske hoppa i säng där i, var är vi någonstans då? Ja, februari. Det finns ju så mycket annat roligt att göra ändå i februari, så att det borde vara ganska liksom lätt att uppnå det här målet. Och på sikt då hoppas att vi varje år ska kunna säkra minst 2 novemberfödda mittbackare eller defensiva mittfältare med lite träben, men bra för stabiliteten.
Låt oss göra det, och just for the record, Johanna, jag har ju 2 döttrar, det kanske du känner till.
Mm.
När är de födda, i vilken månad?
Nummer 1 i november, nummer 2 också då, eller?
Absolut.
Ja.
2 av 2. Män gör män, sa Zlatan. Män gör novemberbarn, säger Simon.
Mm. Där har vi ju också damlandslagets framtida 2 vattenbärare.
Det kan jag se hända.
Mm. Jag ser fram emot det. Bra jobbat, Simon och Jonna, säger vi då. Som förstod vikten av detta. Och återigen, det är mest... Jag menar, nu är det... Nu är nu och då är då. Men framtiden är framtiden. Och att det är helt rent på novemberbarn i U21-landslaget på här sidan tycker jag på riktigt är ett problem. Och någonting som vi behöver justera snabbt.
Ska den lyftas på nästa presskonferens med landslaget och tar ut truppen och så? Och de senaste sådana trupputtagningar har präglats av frågan att ja, Emil Kraft, är det förlossningsdags och kommer han kunna spela? Och Victor Nilsson Lindelöf, kommer han komma loss till matchen? Det är ju Maja ska föda när som helst. Att ställa frågan, du, är det någon av spelarna som är på väg till BB inför Georgien-matchen? Nej, säger Janne. Varför i helvete inte då?
Ja, alltså jag tycker inte att det är, jag tycker inte det är oansvarigt att ställa den frågan. Utan jag tycker snarare att man kanske liksom blickar framåt för svensk fotbolls bästa på ett sätt som vi uppenbarligen inte har någon som gör just nu inom förbundsverksamheten. Jag vet inte vad de håller på med där riktigt. Men de verkar inte sitta med kalendern i alla fall och tänka på landets bästa.
Svagt. Tur att vi finns här för dem.
Borde det inte vara ganska bra läge, tänker jag, Alla hjärtans dag där?
Helt sant.
Ja.
Verkligen. Mm. Om du totar upp en slogan så sjösätter vi kampanjen.
Ja. Återkommer med den nästa vecka.
Fint.
Mm.
Jag tänkte småbörja runda av den här veckan med att en liten anekdot kan man väl säga som känns som att det är lämpad för oss.
Mm.
Jag läste en intervju med Paolo Bertinetti i La Repubblica. Han är Bertinetti professor i litteratur vid universitetet i Turin. En väldigt sån tung litteraturauktoritet i Italien.
Mm.
Han har skrivit sina praktverk om engelsk litteratur framförallt då. Specifikt engelsk dramatik, teater mest då. Fotboll då? Jo då, han... har alltid gillat fotboll, Bertinetti, men aldrig mer än han började göra 2006. 2006, Turin. Jo då, det var ju hela Calciopoli-härvan som nystades upp då. Eller Farsopoli-härvan som Bertinetti brukar säga.
Han det var först då, eller?
Ja, ett totalt justitiemord, hävdade han. Och han var inte ensam om det. Han... drog igång, var med och grundade Associazione Nazionale Amici della Juventus, alltså vänskapsförbundet för Juventus, tillsammans med ett gäng andra högdjur från akademin, massa humaniora institutioner på italienska universitet, men också de här tv-kändisar och gamla idrottslegendarer och sådär, som alla då ville dra en lans för Juventus. De skulle inte berövas på ligatitlar, de skulle inte straffas hårdare än någon annan och så vidare. Bertinetti är då, jag sa att han var auktoritet och det är inte att ta i, så han har hängt med Nobelpristagare i litteratur och sådär. Harold Pinter bland annat har han snackat med och hängt med. Och han berättar då i den här intervjun med La Repubblica om när han åker för att hämta Salman Rushdie på flygplatsen sent 90-tal. Salman Rushdie har precis skrivit Satansverserna och är ju ganska het, så att säga.
Har han en fatwa på sitt huvud?
Jag tror inte han har fått fatwan än, men Nej. Den är väl på ingång. Den finns väl i korten på något sätt.
Ja, just det. Fatwa coming in och så vidare. Är det så du tänker?
Fatwa coming in.
Ja.
Och Bertinetti sitter i sin bil och är liksom förberedd på att nu hjärtat ska vi snacka om fatvor och yttrandefrihet. Och, ja, nu ska vi ha en timmas Lars Vilks-diskussion här.
Mm.
Men så var det inte, för att Salman Rushdie ville prata om något helt annat. Vad ville han prata om då? Han ville snacka boll
ja,
såklart.
Ja, det förstod jag, men jag tänkte lite mer specifikt. Håller han inte på Tottenham förresten?
Jo, han gör ju det, och det var bland annat han ville prata om. Han föddes ju i Indien, Salman, men flyttade åt som ung till England för att börja plugga. Han kommer dit, han checkar in på ett hotell i Marble Arch och har redan då en tydlig plan för hur han ska kunna integreras i det engelska samhället. Och har insett då att det snabbaste, enklaste, bästa vägen att bli engelsman är att skaffa mig ett lag. Ett lag att hålla på, ett lag att följa.
Mm.
Och får då portieren på hotellet
Tottenham.
Sitt lag. Mm-hmm. Då blir Tottenham Hotspur. Jag tror jag nämnde förut att han är en väldigt engagerad Spurs-supporter. Och det är ju fint såklart, inte bara för att han valde rätt lag så att säga, utan för att han insåg redan då att det var så man blev engelsman.
Mm.
Men någonstans är det också en bild av vad fotboll kan vara och av hur intellektuella kan se det för precis vad det är för någonting.
Mm.
Bertinetti då, när han har berättat den här anekdoten, så får han en fråga om vad fotboll är för honom, varför han älskar fotboll så mycket. Och journalisten frågar, och det här är inte superedgy, men är det för att fotboll är en metafor för livet?
Aldrig hört spörsmålet tidigare. Vad menar han?
Mycket pigg. Bertinettis svar är lite mer edgy. Ja, säger han. Till och med påven använder fotboll i sin angelus, som är det. Ursäkta ogoglat, men det är väl sån här hans morgontal, va? Klockringningen i katolicismen.
Ah.
Eller? Ja.
Ja, det är ju, jag är ju så att säga inte konfirmerad, till skillnad från dig.
Jag är inte konfirmerad heller.
Fan, jag tänkte väl det.
Inte alls.
Jag har inte döpt, jag är till skillnad från dig, inte döpt mina katter. Är det där vi landar?
Jag tror att det där vi landar. Jo, att påven tar upp det där. Det, säger Bertinetti, det visar att det är en del av mänsklighetens mentala panorama. Det där är väl fint ändå?
Ja, ja.
Är inte det något som man kan använda på alla sina middagsbjudningar framöver när någon med hög hatt undrar varför i helvete vi ägnar oss en massa fotboll och sådana här banaliteter och ägna våra liv och skriva om sport? Då vet ju Hanna, då kan du bara säga att det är för att det är en del av mänsklighetens mentala panorama.
Det ska jag absolut säga. Förlåt att jag satt och googlade, men angelusringningen, du har helt rätt.
Tack.
Mm.
Konfirmation eller inte.
Mm.
Så långt är vi på livsstig komna.
Mm. Halvvägs. Halvvägs.
Eventuellt lite mer.
Där vi är rätt bort och talar för dig själv.
Mm.
Ska vi... Nu kastar jag in... Vet du vad, nu sätter jag lite press på oss, Simon, innan det här avsnittet tar slut. Och jag vet ju att du... Vi pratar om det ibland, att vi ska starta ett Spotify-konto med podkall, nu ska du höra. Fotboll radikalmusiken.
Just det.
Det blir liksom aldrig riktigt av, och jag antar att det på något sätt har med Daniel Ek och Arsenal att göra, så att jag tar väl på mig att göra det den här veckan. Nu finns det dessutom så att säga på band och på tape, så jag kan inte inte göra det. Det var min lilla nyhet. Vi kastade ut det på Twitterkontot också när kontot på Spotify är upprättat. Och där lägger vi ut all musik som har någon form av, vad ska man säga, något ärende i podden eller kring podden på något sätt, tänker jag.
Det låter väl fint. En liten present.
En present.
Det ska vi göra. Ska jag runda av eller har något mer att inflika? Nej. Jag rundar av.
Ja.
Och det kommer ett kulturtips då på slutet. Kulturtipsen ska väl av hävd och i någon sorts ordning och reda linje vara saker som man har konsumerat, som man har läst eller sett eller hört eller så. Men den här gången så tänkte jag ta med friheten att puffa för någonting som jag inte har hunnit läsa än, men som jag, ja, för att det låter så förbannat intressant helt enkelt.
Det går inte så bra, och det har vi gjort tidigare.
Det har vi, vad härligt. Mm. Vi har ju pratat förut i podden om det här med Windrush-generationen, alltså immigranterna som då skeppades över till Storbritannien från Västindien efter kriget, andra världskriget då alltså.
Mm.
Och som genom hela den moderna historien har behandlats jävligt illa, och men som då de senaste åren har lyfts då, dels utifrån att ha krävts kompensation för just det här efter en stor Windrush-skandal som nystades upp för något år sedan. Men också då genom fotbollen, för att väldigt många av dem som har drivit, inte minst det engelska landslaget framåt, har varit ättlingar till Windrush-generationen med rötterna
i Västindien. Och så vidare.
Precis så, hela gänget. Och då i veckan så trillade jag över en akademisk artikel som jag tror skär rakt in i fotbollradikals hjärta. Två författare, John Doyle och Daniel Burgess, skriver, och då citerar jag ur programförklaringen, att de skriver en artikel som Maps and Analyzes the Relationship Between Football and Black Sound Cultures in the UK. Employing a chronological and thematic approach specifically, it examines the inclusion of football in post-Windrush calypsos, the appropriation of black music forms in football stadia, reggae as cultural critique of English football and British society, and the connections between transnational sounds and a diasporic footballing consciousness. Vad tror du om den?
Ja, jättemycket jättesvåra ord. Jag är lite för förkyld, men jag tycker det låter jättebra.
Du får chansen att lyssna om det igen i repris. men den korta summeringen är att om man vill sjunka ner i calypso, reggae, kolonialism och fotboll en bit in på 2020-talet, så finns den här texten alldeles snart på vårt Twitterkonto, en länk som ni kan grötta ner er i. Och orkar ni inte läsa, om ni är förkyld eller så, så kan vi skicka med lite musik på vägen. Jag gör det. Det här är Clement Barshay med Football Reggae från 1972. Som jag tror säger allting som vi egentligen behöver veta eller känna en kall vecka i oktober 2021. Och med det så säger vi på återhörande om en vecka. Tack så jättemycket. Och kram.
Kram. Merci.
Och kom. Football is the game today. Football is the best game, I would say. Football is the game today. The game to play. What a season full of glory.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. We are the champions now. They just appointed Leeds. Wembley is the stadium where finals are lost and won. From seasons gone to seasons to come.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.